Har du läst hennes bok?
Lillisin i lögn och ro?
Ja.
Den har jag läst, men den var svårtolkad.
Otroligt svårläst bok. Jag tycker den var väldigt knepig.
Det är väldigt svårt att veta vilken nivå. Man, för jag tror den lanserades som memoarer eller så. Men det finns ju väldigt få nycklar till vad som eventuellt då är med sanningen överensstämmande.
Nej, verkligen.
Det var någon sorts trend där i slutet på 30-talet. Gösta Ekman den äldre skrev, vad heter den då, Den tänkande August. Carl Gerhard skrev också en nyckelroman om sig själv som heter Och så kommer den gosse. Man skulle liksom skriva om sig själv i tredje person under fingerat namn.
Ja, just det. Men de var inte underfingerade namn. Skrev inte de under sina egna namn?
Nej, alltså det står ju Carl Gerhard på omslaget, men huvudpersonen i boken heter Carl Emil.
Ja, just det. Jo, men det var ju så som Hasse Ekman även skrev någon bok sen som handlar om Råsunda och Filmstaden.
Ja, han skrev en väldigt läsvärd bok som heter Curry Corinth och drömfabriken.
Ja, den som kom senare.
Ja, för det är ju en roman. Men sen så skrev han Den vackra ankungen, som är hans memoar. Om jag minns rätt så skriver han ju, han heter ju Hasse Ekman, men han använder inte jag, utan han skriver han, när han skriver om sig själv. Men då är vi inne på 50-talet. Jag uppfattar det verkligen som en sorts trend i tiden.
Kanske det.
Sen 30-talet. Ja. Att vi ska liksom skriva under någon sorts alias. Alltså, idag skulle vi kanske kalla det autofiktion eller så här.
Jo, men det märker att de skriver alltså under eget namn, men kallar huvudpersonen någonting annat.
Ja, precis.
Ja, det är en egenartad trend i så fall. Ja, men
Sveriges Radio.
Säg det i toner, ungdomar. Ni lyssnar på Snedtänkt, podden som tar upp sånt som många andra poddar inte alltid tar upp. Mitt emot mig sitter Ove Säverman. Välkommen hit.
Tack.
Ska du säga till mig, för vi sitter hemma hos dig.
Ja, välkommen.
Stort tack för detta. Vem är du till att börja med?
Jag har sedan arbetat på Dagens Nyheter som reporter och senare som konsör. Fortfarande skriver jag en gång i veckan på fredagarna, konserier. Och sen har jag alltså skrivit, just gett ut en bok om kompositören, schlagerkompositören Jules Sylvain.
Ja, är det en bok eller ska vi kalla det två?
Det är faktiskt två böcker, ett bokverk kan man säga. Mm. Och det blev ett praktverk för det väger väldigt mycket. Det är en bok som handlar om honom, berättelsen om hans liv och med bilder från den tiden. Och sen är det en förteckning på alla inspelningar som finns som man kan hitta alltså på förlaget här, som har gett ut boken Wax Records. Har lagt ut det på nätet, det finns 1800 inspelningar faktiskt. Med bilder på etiketterna i den här boken plus bilder på notomslagen som var väldigt fina. Det var väldigt många otroligt duktiga tecknare och konstnärer som gjorde de omslagen. Så det är verkligen en fin bilderbok att titta i.
Det är, som du sa, ett praktverk. Det är förödande för ryggen. Det är väldigt svårt att läsa i sängen. Men det betyder ju att det finns väldigt mycket att säga om schlagerkompositören Jules Sylvain. Alltså, den ena boken är ju en biografi, en levnadsteckning. Och den andra är då, som du sa, hans inspelningar. Och i bägge fallen finns det mycket att säga. Han var en väldigt flitig kompositör. Och han var också väldigt bra på att fylla sitt liv.
Ja, ja. Det fyllde han ju just sitt liv med melodier. Som på ett närmast självklistrande sätt satte sig med en gång. Man kan i och för sig säga att han var svensk slagare. Alltså med honom startade och med honom tog det slut om han var elak eller det är fel. Men det var inte så. Men han hade sån extremt stor betydelse för den klangfärg som den här svenska slagen fick. Det var ju många andra kompositörer, till exempel Fred Winter var ju före honom.
Zeppelinavalsen. Sten Djurling. Man vill gärna säga Sten Djursten.
Just det. Nej, och det fanns ju många andra också som skrev. Men han lyckades få en, vad man säger, en timbre, en speciell ton, ett tonfall i sina melodier. Att bygga upp en vers som ledde på ett naturligt sätt framföll över i en refräng som alla sjöng. Han berättade till och med den här nästan klassiska historien om att han gick en dag på gatan och så hörde han en springskjuts på cykel vissla en melodi. Då visste han att han, melodin hade nått ut. Va? Och han föddes 1900 prick och hade en väldigt på sätt och vis egendomlig uppväxt. Hans båda föräldrar var väldigt framgångsrika skådespelare på, de var så kallade premiäraktörer på Dramatiska teatern i Stockholm. Men hans far dog och drunknade mitt för sonens ögon i Danmark när han var 11 år. Och det präglade honom väldigt mycket. Så då hamnade han, mamma satte honom på internatskolan Lundsberg. Mm. Där han vantrivdes väldigt. Och, men han var med i skolorkestern. Det gillade han. Men han var där några år och det finns en brevväxling med rektorn som, och hans mamma. Han vill sluta och rektorn vill att han ska sluta för han har dåligt inflytande på de övriga eleverna. Jag har inte fattat vad det var för någonting alltså, men, och mamma fattade inte heller. Men till slut så lät mamman honom sluta i skolan. Han kom till Stockholm och fick genast jobb som kafépianist. Men ville studera vidare så han skrev in sig på akademin och hade väldigt berömda lärare där ett tag. Men jag tror att han även på det så han får till Weimar i Tyskland. Där gick han också på kurser i piano men tog ingen examen heller. Sen virrade han runt och kom till Berlin. Det här var då slutet av 10-talet. Eller i början av 20-talet. Precis då allting höll på att krascha efter första världskriget. Och vad han såg där då, det var att väldigt många musiker gick arbetslösa helt enkelt. Medan däremot de kompositörerna som fanns, de tjänade massor med bättre champagne helt enkelt. För det fanns ett sug efter nya melodier.
Det fanns ett sug efter nya melodier, men inte efter någon som spelar dem.
Nej, tydligen inte på samma sätt. Det fanns ju hur mycket musiker som helst i Tyskland. Även i Sverige. Varenda biograf hade ju faktiskt en musiker på den tiden.
Minst en, va? Ja, alltså de större biograferna hade en orkester. Trio.
Ja, jag vet, pianist, trio eller stororkester. De stora biograferna i Stockholm hade ju en jätteorkester, alltså 20 man som spelade.
Och det här är ju långt innan också, innan jukeboxen och hifi-anläggningar. Oh, ja, och så
det här är alltså före högtalaren, före mikrofonen. Det som man har klart för sig, det är väldigt det är precis 100 år sedan nu som mikrofonen och högtalaren uppfanns. Va? Innan dess krävdes det levande musiker för att spela musik. Det gick inte att spela in musik. Ja, det gick att spela in på något sätt, men det var ju akustiska inspelningar som var inte alls samma sätt som de senare skulle bli.
Vi kanske ska säga att han var ju då inte kristnad till Kyl Sylvain.
Nej, utan han hette Stig Hansson.
Ja, och det kan man ju inte gå runt att heta.
Nej, det var det som Ernst Rolf sa till honom. För han gick upp till Ernst Rolf med melodier. Han gick runt till olika förlag och försökte sälja melodier. Ibland gick det, ibland. Det var också en klassisk historia. Han kom in på vilket förlag det nu var. Och så spelade han upp sin melodi. Och då säger förläggaren att den där har alltid varit bra. Det är typisk historia. Men så kom han till Ernst Rolf. Och spelade upp en melodi för Rolf. Som sa, ja, det är jävligt bra. Men fan, du kan inte heta Stig Hansson. Man kan inte heta Hansson om man ska skriva såna här melodier. Och då får han hitta på något annat. Så gick han hem och det finns, hela hans liv är fullt med anekdoter och historier som är motsägande. Och han kunde berätta precis vad fan som helst. Och de skrev ner i tidningen. Allt han sa skrevs ner i tidningarna. Han brukade säga att han kunde, liksom Mark Twain, berätta inte bara det han hade varit med om, utan även det han inte hade varit med om. Och det här var det så här, då gick han hem och satte sig och läsa i ett uppslagsverk. Det måste ha varit Uggleupplagan av Norris familjebok. Så hans mamma var väldigt begåvad, eller kulturell helt enkelt. Så hon hade naturligtvis senaste uppdragsverket. Och då satt han och tittade på operettkompositörer. Och då kom han till kompositören Carl Zeller. Och de var ju upplagda i spalter här. I spalten bredvid så fanns det en fransk historiker som hette Seller. Och han hette i förnamn Jules Sylvain.
Mm-hmm.
Aha, det tar jag. Och så gick han till Ernst Rolf och sa, jag tänkte att jag ska kalla mig för Jules Sylvain. Att det är jävligt bra, så gör det för 17. Sen dess hette han det. Plus över 50 andra pseudonymer. Jag försökte hitta allihop, jag vet inte om jag hittar alla, men det är väldigt mycket pseudonymer.
Han hade många alias. Men det gör vi bara säga, jag har hört en annan anekdot om hur namnet kom till. Att det utgick från en fransman som heter Maurice Ylvain.
Ja.
Ja, det känner du igen.
Ylvain, ja just det. Han var en kompositör, ja, som Ylvain verkligen uppskattade.
Och han har ju lite tur då med att han föddes, som du säger, 1900, och han stiger som in i ett 20-tal som är väldigt expansivt.
Ja, precis, i rätt ögonblick.
Nu kommer grammofon och nu kommer inspelningsutrustning, och det finns också en stor, alltså i Sverige så finns det ju en efterfrågan på
musiker och melodier. Ja, och framförallt sålda ju då till revyerna. Och det var ju där som man lanserade sina melodier. Och det var ju framförallt den svenska tvåtakten. Alla gick i marschtakt, så att publiker, de skulle ha åtminstone en melodi ringade i öronen när de gick hem. Och det lyckades han få varenda revy, alltså under 15 års tid så var det alltid någon melodi som var sådär. För allra första exemplet är ju på Folkets hus-revyn vid Nära Bantorget som låg i gamla Folkets hus. Då var det han och textförfattaren Carl Evert som skulle hitta på melodier, och de hade hittat på några melodier i den här revyn, vad den hette. Men de hade inte något riktigt slagnummer. Och det var direktören sa, de måste hitta på ett slagnummer, hörni. Och sen när de åkte hem på kvällen så gick de ut till Norra Bantorget. Och Sylvain bodde med sin mamma uppe på Kammargatan som ligger en liten bit därifrån. Och så då sa Carl Evert så här, hör du, bor du hemma hos din mamma? Eller följer du med mig? För han bodde ute i Stocksund. Ja, men där sa du någonting, sa Sylvain. Det är en perfekt slagerrefräng. Och så blev det.
Bor du hemma hos din mamma? Eller följer du med mig? Alla frågar mig detsamma. Och jag svarar alltid nej. Du har principer och jag begriper. De passar oss två. Fast man inte bor hos mamma. Är det lika bra ändå?
Och man får en känsla av att det var väldigt mycket så här det gick till. Någon sa något och någon annan sa, där har vi ett kuplettuppslag.
Just det, där har vi kommit. Och vad hände sen? Allt i samma formulering. Vi kastade oss i en taxi. Ja. En timme senare var melodin klar.
Precis, det är verkligen en trop som vi säger idag. Ja. Det finns oerhört många anekdoter om hur olika melodier har kommit till.
Och de finns ju även i New York på samma sätt.
Ja, precis. Och det börjar med att någon säger något. Anna, du kan väl stanna? Mm. Det är ju också, det finns ju också en anekdot kring att du kan den bättre än jag. Är det Valdemar Dahlqvist som...
Ja, antingen var det... I vilket fall som helst så var det en flicka som hette Anna som arbetade på Edition Sylvain, som Sylvains förlag hette, som man startade redan 1926. Och då hade de en tjej som skötte om lite föremål på köket. Och så en dag så kommer hon och säger att jag har fått ett mycket bättre betalt arbete någon annanstans. Och då antingen är det Sylvain som säger det själv, nej men Anna, du kan väl stanna. Eller så är det Valdemar Dahlqvist som kommer in i samma ögonblick och säger, nej men Anna, lilla Anna, du måste stanna. Va? Och det blev en melodi.
Anna, du kan väl stanna hemma hos mig. Månen och grammofonen frestar den ej. Vinet och apelsinet, det har jag köpt åt dig. Så lilla Anna, ja lilla Anna, du kan väl stanna här hos mig.
Ja, den har alltid jäckat mig. Anna, du kan väl stanna hos mig. Vinet och apelsinet.
Ja, man sa apelsinet fram till 50-talet.
Alltså. Gjorde man det?
Ja.
Eller var det bara Sylvain som gjorde
det? Nej, det är nog inte bara han. För det kommer jag ihåg att folk sa apelsin. Ett apelsin, märkligt nog.
Men hur som helst, om vi är liksom på det 20-tal då Sylvain kliver fram i Stockholms nöjesliv, vad finns det då för möjligheter till försörjning? Jo, han skriver, som du säger, till revyerna. Där finns ju liksom en Ernst Rolf, där finns en Karl Gerhard, där finns en Svasse Bergqvist, det finns Hodellarna, va?
Ja, Hodell också, ja.
Som är på Södra Teatern.
Ja, Södra Teatern här borta.
Precis här borta, vi måste back i torg.
Ja,
och men sen så börjar han ju också uppvakta svensk filmindustri i slutet på 20-talet.
Ja. Egentligen hans första filmmelodi, den är till en stumfilm som hette Atlantic. Och som spelades in i en fransk, tysk och engelsk version samtidigt som de gjorde precis i skarven mellan ljud och stumfilm och ljudfilm. Och den kom till Sverige och den skulle de ha en melodi till. Skepp som aldrig mötas, skulle den heta. Och den Sven-Olof Sandberg skrev texten till den. Och Sylvain skrev melodin och lyckades få den tryckt alltså väldigt snabbt till filmens premiär. Det här var 1929, precis innan ljudfilmen kom. Sen var det ju så att han åkte till Berlin och såg de första ljudfilmerna med Al Jolson, Singing Fool och de här.
Jazz singer,
ja.
Heter någon.
Och när man sen då, när SF då planerade den första ljudfilmen, så, eller han ansåg sig självskriven och drev igenom, tror jag, att han skulle skriva en melodi. Där finns det också en massa anekdoter kring detta. Han var hemma hos en tysk familj som satt och käkade middag där. Berättade om gamla Berlin före kriget. Och då berättade han i huset där hur han hade... Kejsaren kom i sin stora bil och åkande i någon park där. Och han mindes sån här... Hans signalen i den där bilen. Ett ögonblick sa Sylvain. Och rusade in till flygen som stod i rummet bredvid. Så var den klar.
Säg du i tonen. Och inte i ord, en stämma kan lätt bliva hård. Din sång där är modig för mig här på jord, ett klingande kärleksakord.
Det var Edwin Adolfsson som regisserade filmen Säg det i toner, som ju blev en omedelbar succé. Va?
Och som kom 1930?
30, precis, i nyårs... Vänta, 29-30 måste den ha kommit. Ja.
Ja, men svensk filmindustri 30. Finns då ute i Råsund, alltså bolaget Svensk filmindustri. Och de har mycket pengar. De har gjort stora succéer med Viktor Sjöström och Maurits Stiller och Greta Garbo och så här. Och jag har också hört det ryktas att Sylvain, en av hans många talanger är att han håller sig framme.
Ja.
Han är väldigt bra på att se till och vara där saker händer. Det finns en historia om att de hade ju då veckolig löneutbetalning på fredagar. Och att handläggaren säger, men ska inte herr Sylvain ha? Nej, ska han inte, för att han är inte anställd här. Han bara finns här. Han bara rör sig hela tiden här i anläggningarna och håller sig framme. Och det lönar ju sig att hålla sig framme, för att när sen SF bestämmer sig för att satsa på ljudfilm, så är det ju Sylvain som skriver Säg det i toner, och heter ju också filmen.
Och
inte minst,
sen kommer han på en filmidé hela tiden, va? Så hade de något produktionsmöte där de skulle bestämma vad de skulle göra, så har de bryderi och vet inte var de ska komma. Och då säger plötsligt, men minns inte vad Sylvain sa häromdagen, kan vi inte göra en sån film? Ofta han kunde komma med en idé som för hans vidkommande bara innebar att han skulle få avsättning för en slager. Va? Sen fick någon annan skriva manus också. Det var liksom melodierna. Han skrev aldrig en text. Han skrev en enda text. Den är svag alltså. Jag skriver mina visor för älskande par, heter det, på 50-talet.
Han skrev väl för övrigt också SFs signatur.
Alltså, oh ja, den gick på biograferna. Ja. Och den är avskaffad nu. De skaffade en ny när de bytte ägare. Men fortfarande så skrev han sin, det är hans signaturmelodi till Svensktoppen.
Ja, och det här kanske är de av hans melodier som flest människor idag har en relation till. För att hyr man en film, hyr man gamla, jag vet inte, Jönssonligan eller någonting från, så är det ju den här Sylvain-fanfaren.
De ligger fortfarande kvar, för tidigare fanns den på varje biograf man såg. Men den hade han i alla fall i väldigt många år.
Ja, precis. För om man tänker från vårt perspektiv så, ja... Om man skulle liksom förklara för en ung människa att ja, men du vet, Jules Sylvain, han var väldigt viktig. Han skrev många melodier. Och så ska man då försöka... Ja, Anna, du kan väl stanna? Har du hört den? Nej, det har de ju inte. Säg det i tonen, nej. Men Enkel tulipan kanske någon har sjungit på bemärkelsedagen. Ja, det kanske får någon klocka att ringa. Men SF-signaturen känner i alla fall folk i min generation igen.
Ja.
Men han var som sagt en maniskt produktiv människa, som enligt legenden. Det finns ju många historier av typen Sylvain sitter på Djurgårdsbrunn, hör en melodi och säger det var en bra melodi, den ska jag gå hem och skriva.
Jaha. Den finns i olika upplagor faktiskt.
Ja, det kan jag gott tänka mig. Och som du sa också det här att allt gick så väldigt fort.
Mm. Allt skulle gå undan, va? Han kunde lätt gripas av leda, vet jag.
Det verkar ha varit en rastlös natur.
En rastlös människa. Nej, som gillade att jobba. Han avskydde helger. För att då alla hans medarbetare, de som han samarbetade med, de åkte hem då till sina familjer. Han hade ingen familj. Jo, när han hade sin mamma. Så han skaffade sig ett landställe väldigt tidigt. Som han jobbade upp otroligt mycket med ute i skärgården här. Så han levde ett öliv i viss utsträckning, kan man säga också.
Det kan man absolut säga. Det fanns,
till Mallorca sen.
Precis, det finns ett ötema i hans liv. Vi kanske kommer dit, för om vi bara stannar kvar på hans 20-30-tal, så är han, som du säger, han är ju liksom kompositören på modet. Det finns andra, ja. men hör man en melodi så är det liksom bara att gissa på Sylvain, för att det strömmar saker ur hans fingrar hela tiden.
Ja, kan man lugnt säga.
Och han är väl dessutom så här kapellmästare och dirigent i diverse sammanhang.
Ja, för det är väldigt många grammofonspelningar där det står Sylvains orkester.
Mm.
Men det undrar jag om det var det, att han trädde in och dirigerade en studioorkester helt enkelt.
Men även på revyer och så här, jag vet den berömda Funkisänkan, alltså om det är 31 som man sätter upp på konserthuset, Glada änkan i som en Funkisversion då med Gösta Ekman den äldre och Sara Leander, och så nytt libretto av, eller friserat av Carl Gerhard, och så är då Hanna Glavari som väl är en sopranroll från början, skulle då kontra allt en Sara Leander sjunga. Och då skulle ju då var det Sylvain som stod för transponeringen och så det var liksom dåtidens verkliga, de största hetaste namnen.
Det skrev han ju om på ett sånt sätt så att han vågade inte spela upp det för Frans Lee här, va?
Nej, precis, för han var i livet, han satt ner i Centraleuropa någonstans.
De var hälsa på honom där nere.
Ja.
Och gör vad ni vill med operetten, men rör inte en ton.
Nej, väldigt motstridig order. Gör vad ni vill, men ändra inget.
En gång när en jägare gick sig på jakt, han drogs av en sällsam men underlig makt. Mot skogen den mörka där skogsråt höll hus, hon stod på en klippa i strålande ljus.
Nej, men som sagt, sen var han alltså komposit, sen var han dirigent de första 3 veckorna när det gick den där Glada änkan på konserthuset. Sen tröttnade han på det.
Mm.
Det var någon annan stå och vispa på där framme. Han stod inte ut med det. Alltså. Och kom i frack och vanliga vardagsbyxor till premiären, berättade hon Barbro Ryberg.
Alltså. Ja, hans guddotter, vars bok vi sitter med här. Ja, men en människa som uppenbart lider av rastlöshet och som därför får väldigt mycket saker gjorda. Och du sa att han kom med många idéer. Han startade ju också bokförlag.
Ja, eller inte bokförlag, utan han tog över tidningen Charm.
Just det.
På 20-talet. Och jag vet att jag har skrivit någon gång att den gick, att det gick inget vidare. Va? Det kanske inte gjorde det, för att han hade den inte med. Han var chefredaktör ett år. Men lyckades under det året göra sitt livs enda reportage. Han åkte upp till Jämtland och intervjuade William Pettersson Berger.
På Frösön.
På Frösön, ja. Och det kan i och för sig ha haft samband med att, alltså, Sylvängs far hade sjungit in det första stycke som av Pettersson Berg som spelades in på grammofon 1904. Så de hade möjligen en sån kännedom. Alltså, Pettersson Berg visste vem Sylväng var.
Men han var ju också inte bara en kompositör utan också en entreprenör. Det var egentligen där vi var någonstans. Att han drev ju någon sorts förlagsverksamhet. Han tog över en Charm som alltså var någon sorts nöjestidskrift.
Och där finns reklam för varenda låt han har. Va? Och associationer till hans melodier, till hans refränger. Varenda sida har de. Om det så är reklam för tvål eller vad det är. Så finns det alltid en koppling till melodierna. Och sen har de recenserat det naturligtvis väldigt förtjänstfullt.
Ja, såklart. I hans egen ägande tidning. Och sen så förlade han väl sina egna noter då?
Ja, så han har sina egna noter. Och plus att han förlade alla de andra noter också. Alla kompositörerna, de gick till Sylväng och där fick de bästa villkoren då. Så de importerade melodier från Tyskland, från England, via USA, via England. Och det finns det historier om att han skulle ha krävt att få stå som medkompositör. Kai Gullmar berättar att hon ville förlägga en melodi hos honom. Och då ville han att han också skulle stå. Men då gjorde hon inte det. Då gick hon någon annanstans istället och fick det för oss. Hon var väldigt karsk också, va? Han var ju inte allenarådande på något sätt, va?
Nej, Kaj Gullmar som du nämner, hon debuterar väl en liten bit in på 30-talet, ja. Men är ju sen en väl så flitig kompositör.
Och lika på en väldigt hög nivå. Det är Kaj Gullmar och Sylväng tillsammans tycker jag är den svenska slagen, 30-talsslagen, va?
Och hon skrev sådana som Med dig i mina armar och Swing it magistern och sådär. Så att antingen är det Stig Kjell-Sylväng Hansson eller är det Gulli Kaj Gullmar Bergström. Det är någon av de två som ofta har skrivit de där klämkäcka trudelutterna som har lite sådär öronklisterkvalitet. Så det tror jag, även om man inte alls är mottaglig för genren så hör man att den där melodin, den fastnar lätt.
Jag tror att någon skulle kunna i någon framtid göra en rätt bra film, alltså, eller en rätt bra tv-serie om Sylväng.
Det tror jag också. Tiden. Ja, men vi har sagt flera gånger att hans liv var spännande och vi förstår väl att det här är som en dynamisk personlighet, en människa som vill att saker ska hända hela tiden. När börjar han emigrera? För det gör han ju lite till och från.
Nej, inte alls till och från. Han bodde i Wien 1938 och där så umgicks han väldigt mycket på bögklubbar. Han var levt homosexuellt promiskuöst liv. Alltså. Han hade aldrig en enda fast partner. Faktiskt, han åkte fast i en bekvämlighetsinrättning på Vallaravägen 1942 eller 43. Och så en gång i Australien också faktiskt. Och en gång kanske i Wien. Va? Men han ledde aldrig några långa förhållanden däremot. Men han var i Wien då när nazisterna trädde in, alltså helt enkelt, 1938. Och då träffade han en ung kille där, möjligen att de hade något förhållande i början. Han var läkarstuderande och bodde med sina föräldrar, var fadern var advokat och skötte Sylvängs affärer. För Sylväng ville ju sälja låtar till förlag i Wien, vilket gick så där. Men i vilket fall som helst lärde han känna den son Hans Månat som han övertalade att lämna Wien. Va? Och han skulle ta med sig föräldrarna tydligt och säga, för det här är, han insåg bara det här med nazistiska maktövertagandet.
Och Månat var av judisk börd?
Ja, det var han. Och hans föräldrar. Så hans föräldrar gick under, hans far gick under i koncentrationsläger och Månats mor dog innan dess. Va? Men Hans Månat följde med Sylväng. Sylväng fixade det där så att han kom hit till Sverige via Danmark. Sen adopterade han honom några år senare, 1944. Sen levde de tillsammans. Nej, jag tror inte de hade något förhållande. Det hade de nog bara från början. Men efter kriget, eller rättare sagt 1948, så skulle de emigrera till Söderhavet. Och skulle ta en båt över från San Francisco till Fidjiöarna. Och när de kom dit så var båtresan inställd. Så då fick de tvungna att ta ett flygplan som det fanns på den tiden. Och då tog de ett flygplan, och det är också en sån här anekdot. När de kommer ombord så är det Stig Hansson och Hans Månad Hansson, han heter också Hansson. Plus en norsk familj på 6 personer, alla heter Hansson. Och det gjorde att de fick inte komma in på Fidjöarna när de... För man hade aldrig hört att ni måste hålla ihop, sa de. Heter ni Hansson allihop i planet så måste ni... Man hade aldrig hört talas om att man kunde splittra en familj på det viset, va? Så de höll på att stoppa. Det var jävla kakalor de där. Men så hamnade de rätt i alla fall. Och där bodde de ju ett tag.
Ja, precis. Alltså, det här är ju väldigt apart. Alltså, varifrån får han impulsen att åka till Fidjö?
Jo, han fick det. Han skulle ta lektioner i engelska. Och tog det av en dam på engelska ambassaden. Men hon var från Tongaöarna, som var engelsk koloni på den tiden. Va? Och hon hade hon ursäktade sig att hon inte talade brittisk engelska, utan alltså, sån här pidgin-engelska. Men det hade han ingenting emot alls. Va? Så att, och hon berättade om de här öarna, och han tände direkt på det. Va? Dit måste vi åka. Så de åkte dit och var där några år faktiskt. Va?
Ja, alltså längre bort kunde han inte gärna komma.
Nej, det var så långt bort. Man kunde komma på det. Det var bara sjömän som hade varit så långt bort. Va? Och Yngve Stor sen också.
Yngve Stor kom dit och sen så skrev han en och annan sång från sina...
Som fortfarande lever kvar där, märkligt nog.
På öarna?
Ja, berättade Anders Harning, författaren, som åkte där mycket, va? Han hörde ofta Yngve Stor-låtar spelas faktiskt där.
Jag en ensam sjöman är, långt från svenska kusten skär. Ska jag fira julen här på Hawaii? Här finns ingen smyckad gran, ingen snö på juledag. Och i solsken ligger båten här vid kaj.
Men Anders Harning hörde alltså melodi av Yngve Stor, som vi främst känner från Sjömans jul på Hawaii. Det var väl hans stora hit. Ja. Men han hade ofta det här svajgitarrljudet. Ja. Men han kom alltså dit senare. Sylväng och hans adoptivson, de kom alltså dit i slutet på 40-talet. Det finns ju en biografi om Sylväng som skrevs av Sven-Olof Sandberg, som du flera gånger har nämnt. Sven-Olof Sandberg ska man väl också kanske presentera för en modern publik, grammofonfarmör.
Ja, han var ju vår första Kroner. Mm. Alltså Kroner Microphone kommer det att vara. Det var att han upptäckte att han inte behövde magstöd. Det var inte någon tratt, utan han gick fram till mikrofonen så här. Va? Och teckningen tyckte det var så konstigt. Han håller på att äta upp mikrofonen. Va? Men han upptäckte att han kunde sjunga väldigt mjukt. Och det var hans stora lycka. Va? Och det gjorde alltså det, Bing Crosby och... Russ Columbo och de här som var motsvarande, sjöng väldigt, väldigt nedtonat.
De kunde sjunga varmt och sensuellt, och så lät de personliga och de kom närmare i sitt.
Och det var sen Sandbergs stora genomslag faktiskt, att han sjöng på det viset.
När vintergatans stjärne här i snön kristallöst rör, var liten stjärna i mig kär, jag vet ej själv varför.
Men, och Sandberg kanske då främst känns som grammofonfarmör, men också en sorts mångsysslare i kultur- och nöjesbranschen.
Han var också journalist också. Han skrev väldigt bra.
Ja. Ja, och biografin han skrev om Sylväng, den är kort men läsvärd. Mm. Och där finns ju också en fantastisk brevväxling, eller telegramväxling är det väl. Sylväng skriver till Sandberg från när de ganska nyss har anlänt till Tongaöarna. Och då är allting frid och fröjd och här ska det odlas. Och kom hit för Guds skull. Och lär, alltså, man hör liksom att det är en överhettad hjärna som skriver här. Lär dig att göra korv. Det finns ingen korv på Tonga. Här har vi liksom en lucka i marknaden. Kom hit! Kom hit omedelbart. Och sen så klipp till några månader senare när det har kommit några kraftiga monsunregn och plantagerna har regnat bort och så här. Så kom inte hit.
Ja, här är det rena helvetet. Ja, fy fan,
alltså. Och där, jag tror liksom i den telegramväxlingen så tror man får liksom någon sorts bild av karaktären, människan Stig Hansson. Det är liksom himmel eller helvete. Och det är väldigt drastiskt och det är väldigt liksom, mycket impulser.
Jo, det är det. Och det är som det här, Bengt Nyqvist jag berättade om, han som har skrivit. Som han säger, alltså, han antingen älskade eller hatade, nyanserna fanns i hans musik.
Ja, men det är väl fint uttryckt. Men du sa att han bara emigrerade en gång. Alltså, nu kom de ju till Tongaöarna, men sen...
Ja, han var först till Fiji, och sen var de över i Tongaöarna. Och därifrån skrev han ett långt reportage som jag har citerat rätt, i Dagens Nyheter faktiskt, i boken. Där han beskriver musiken där, va? Men sen åkte de till Nya Zeeland och bodde där ett tag. Och sen till Australien. Och han vantrivdes med engelska kolonierna. Va? Han avskydde engelsmän. Han hatade engelsmän. Han avskydde engelsmän, han avskydde amerikaner, han avskydde tyskar och svenskar. Han tyckte illa om alla. Va?
Ja, det låter så.
Ja, det gjorde han.
Det är inte så många kvar sen.
Jag träffade Göte, alltså...
Göte Eriksson.
Ja, Göte Eriksson.
Alltså Carl Gerhards alltiallo, sekreterare.
På gamla dagar. Han bodde uppe i Boråstrakten. Och då sa han så här, ja, Sylvain hade två uppfattningar om människor, va? Honom tycker jag illa om, men honom tycker jag riktigt illa om. Så var han, och de omgick sig lite faktiskt.
Ja, det måste de väl ha gjort. Sylvain åkte ju då ner till Rockbryn, till Carl Gerhards villa där, Fatima Morgana.
Sin fantastiska tvåmans... revy, som jag faktiskt såg på Vasan.
1961.
62.
Ja, 62. Ja, de var där nere i 10 dagar och skrev ihop en föreställning.
Ja, och hittade på melodier. Åkte ut och tittade på hur mycket svenskar det är. Och då har de den där från Flen till Ventimiglia.
Om Hammers reperman har drömt häst hela dagen från Flen till Ventimiglia. En flasche königsmås och låta en kleine schweinerei med Lorelei. Och vad blir det i svensk valuta?
Nej, det var ett mycket fruktbart samarbete. Och det gick ju 30 år mellan deras samarbeten faktiskt. Var den hade sin rastlöshet av dem.
Ja, alltså bara så vi ska förstå. Under 20-talet så skriver Sylvain kupletter bland annat för Carl Gerhards revyer på Folkteatern.
Och 30-talet.
Ja, och bit in på 30-talet.
Vad minns ni när Arthur Engberg reste omkring och tolka proletärens nöd? Men jag tror aldrig att han var riktigt röd.
Vem vet hur länge vi har varann, ty visor faller ju som löv. Pass på min vän, mens du lyssnar kan.
Och hjälper ej det, må vi sjunga förstås, att nu ska vi vara snälla.
Och sen så, ja, sen händer mycket i bådas liv. Och så sammanstår de på nytt då i 60-talets begynnelse.
Ja.
Och då finns det så här bilder på de här väldigt solbrända männen som ligger vid swimmingpoolen och går mellan swimmingpoolen och flygeln. Mm. Och är väl lite liksom verserade och väldigt konstnärliga.
Oh ja, även de så här, funkar ju väldigt bra ihop med melodi och text, de här stora melodierna de gjorde på 30-talet.
Det om vår regering har skrivits en del, om alla de statsunderstödda små fel. Men nu ska regeringen tigas ihjäl, för nu ska vi vara snälla.
Och Carl Gerhard var den som Sylvain alltid tyckte om. Alltså, han tyckte så illa om människor, men han gillade alltid Carl Gerhard. Och bodde ofta hos honom när han var hemma i Sverige. Ute i Kråkslottet.
I Saltsjöbaden.
Ja. Och då är det på 50-talet, på 60-talet då, när han bor i Spanien senare. Han bosatte sig i Mallorca. Och då skriver Göte så här i sina dagboken. Han skriver att att Karl Järv var så arg på Sylvain, för han kunde på vissa tillfällen när han försvarade spanska diktaturen, va? Så att de var lite försiktiga med honom när han kom, va? Men sen tog han ju tillbaka det senare i en intervju som är med också i boken här, att han tyckte, han berättade med exempel också på hur diktaturen, det var det som fick honom att lämna Mallorca. Han lämnade ju Mallorca alltså, med dunder och brak faktiskt. Ja, men precis. Det är långt fram.
Ja, precis. Vi hoppar lite fram och tillbaka i historien här. Men om vi är på 50-talet så åker han och adoptivsonen Hans.
Han gör saker i Sverige, han gör saker i Tyskland. Han bor i Hamburg ibland och skriver för danska radion och åker ibland och sätter igång med en fullkomligt, vad som visar sig, huvudlös produktion av småhus.
Mm-hmm.
På Söderhavsöarna. Han går ihop med olika kompanjoner som han omedelbart blir ovän med, va? Det är väldigt många. Och så ska han producera småhus och få med sig vissa svenska företag och sådär. Men blir lurade av internationella företag, och jag förstår. Va? Han kanske... Och så blir han ju alltid ovän med folk efter ett tag. Och det höll han på med under hela 50-talet. Eller mycket stor del av 50-talet i alla fall. Och det började då när han bodde där borta i Söderhavet. Och det var långa resor. Fan, det tog ju 2 månader att åka båt från Fiji eller Nya Zeeland via Colombo och så upp till Port Said och via London. Det var otroligt långa resor alltså han gjorde.
Men han kom väl hem till Sverige? Bodde han inte i Sverige en period på 50-talet?
Han kom hem till Sverige. Och då brukar han bo på Kråkslottet.
Ja, men han kom bara hem och vistade så här.
Ja, bara vistade. Han hade ju det här, då hade han sålt det där stället ute i skärgården. Ja, han bara vistade, var det här några dagar då. Mm. Och sen träffade han faktiskt en kille som hette Ingmar Skoglund. Som var en ung kille som jobbade på konstgalleri. Och Sylvain, då hade jag träffat honom tillsammans med någon. Och så han bjöd in Sylvain och bo sig. De bodde hos den här killen i Råsunda flera år faktiskt. När Sylvain var i Stockholm. Tills de blev ovänner. Och det berättade han rätt mycket om hur han var, när han var hemma i Sverige då på början av 60-talet. Han bodde i Mallorca. Och den här killen i Ingmarskolan, han var också nere i Mallorca. Och... Nej, men de hade, jag tror inte de hade någon förhållande, utan det var mera far-son-förhållande faktiskt. Och det verkar, honom träffade jag rätt mycket faktiskt. Den här Ingmarskolan.
Vad gjorde den där Ingmar Skoglund?
Ingmar Skoglund.
Nej, att förväxla med regissören Ingvar Skoglund som gjorde Mina drömmars stad.
Ingmar Skoglund.
Ja, jag förstår.
Och han berättade mycket om Sylvains humör och sådär. Och då kom han också upp till Sverige och framträdde på Hamburger Börs på kvällarna.
Mm.
Och det var en speciell egenskap. Sylvain var morgonmänniska, extrem morgonmänniska, va? Han steg upp 5:30 på morgonen och satt sig vid pianot och spelade Chopin, Schumann och Schubert. Men när han var på Hamburger Börs, berättade den här killen, då var han ju framträdande på kvällen. Och då kunde han komma hem 1:00 på natten och var ju pigg som helst. Vilket han tyckte var jättekonstigt. Han var alltid extremt utpräglade morgonmänniska. Och sen hade han sådana här hyss för sig. De åkte spårvagn till Råsunda. Och då gick Sylvain omkring och pratade med alla passagerare. Han som avskydde folk. Och så en morgon åkte den Ingmar Skoglunds spårvagnen själv. Och då hörde han av viska. Ja, nu är farsan. Han var ju full. Han var så full. Så han orkar väl inte åka idag. Så trodde han var berusad.
Men det tolkades som fylla. Ja, för att så beter man sig inte i Sverige om man inte är berusad. Nej, och pratar med främlingar på spårvagnen.
Nej, just det. Sylvain tyckte ju så jävla illa om svenskar, va?
Han tyckte illa om svenskar och han tyckte väl också illa om Sverige. Alltså han var väl också lite sådär skattekverulant.
Ja, just det. Han hade ju skulder. Och sen tyckte han illa om långa systemköer. Och att svenska inte kunde konversera. Och det har han på mig. Fanns en författare som heter Jerzy Golovaniuk.
Mm. Jag har gjort ett snedtänkt om honom.
Har gjort det? Mm. Ja. Han tyckte likadant om svenska. I Sverige kan man inte... Det finns ingen esprit i Sverige. Va? Det tyckte också Sylvain.
Och intressant är att båda de här två, Golovaniuk och Sylvain, båda tyckte om Karl Gerhard.
Ja.
Och Karl Gerhard lär ha varit en alldeles lysande just konversatör. Ja. Och höll liksom konversationskonsten som en art jämte måleriet och kompositionen.
Jag tror jag till och med Sylvain sa att Karl Gerhard är den enda människa som har sagt någonting i det här landet som kan sig, uttrycka sig överhuvudtaget, tyckte han.
Hur som har, så Stig Hansson, han vill inte befinna sig i Sverige. Han, det är ju någonting som gör att han ogillar den svenska kulturen. Sen har jag någon slags dragning till öar, får jag för mig. Alltså, för efter Tonga så bosätter han sig så småningom i alla fall på Mallorca.
Ja, han kommer hem till Sverige och skriver lite filmmusik och sådär. Men sen så får han för sig att han ska åka tillsammans med någon vän i Göteborg. Skulle de ta någon resa som blir inställd, och istället så fick de en billig resa till Mallorca där han inte hade varit tidigare, va? Och plötsligt stormförtjust i det och slår sig ner där på något hotell och får erbjudande om att spela på något hotell. Men samma kille som har hotellet är också någon fastighetsmäklare, så han fixar den här ett enormt ställe som heter Randa, som Sylvain köper och inreder utan att ha någon tanke mer än att han ska ha det där huset. Va? För då hade han ju stimmersättningen att se fram emot. Det hade han ju alltid som en försäkran, ekonomisk säkerhet. Va? Och så kommer en svensk reseledare och säger, men vad i herran, han spelar inte för det här. Vi är ju massor med svenska turister. Då på 60-talet.
Ja, för nu är vi i 60-talets början, va?
Ja, då är det 60-talets början.
Ja, precis. Och charterturismen har precis börjat.
Och det var ju precis i rätt ögonblick och rätt folk. Det var ju alla de som hade vuxit upp med Sylvains melodier. De var nu charterturister och åkte till Mallorca. Så med hjälp av några resebyråer så gjorde man en sån här fejkresa med buss som åkte upp i bergen. Och säger, nej, men titta inte, det är Sylvain som står där borta. Nej, men det måste vi få. Ja, åh, vad trevligt att ni är här. Kom in och hälsa på här, så han, hur jovialisk som helst. Och så började det, va? Och det blev en enorm affär, alltså. Han tjänade mycket pengar som helst på det där. Och hade folk som jobbade åt sig, va?
Och... Alltså, då fick han en liten slant av resebolaget. Alltså...
Ja, de tog ett inträde, va? Eller, för det där, så fick väl... Det var väl ömsesidigt det där, och resebolaget tjänade på det, och han tjänade på det. Och sen fick han hjälp av Sven-Olof Sandbergs son Mårten faktiskt, som jag också har pratat med, som bodde där och hjälpte honom. Han var en väldigt praktiskt lagd människa, va? Och som framförallt kunde parera hans humör.
Ja, han är ju en av de där typerna som man gärna vill liksom efter hans diagnostisera, sätta olika diagnoser på. Bipolär dyker ju upp ibland när man läser om honom. Alltså, för att han är ju så otroligt engagerad i ett projekt tills det ögonblick då han bara släpper det och går vidare och verkar...
Ja, det gick inte så bra det där, sa han. Nu går vi vidare, nu har jag en ny sak här istället. Så var det hela tiden.
Ja. Och på Mallorca, där blev han väl liksom omtyckt till en början.
Jo,
jag för mig att han, är det inte så att han till och med får någon sorts medalj eller stadsnyckel eller sådär av någon borgmästare?
Jo, han fick en plakett att sätta upp på väggen som sen borgmästaren bestämde att den skulle tas ner när han flydde därifrån.
Ja, just det. Återigen, det börjar alltid i dur och slutar alltid i någon sorts moll. Men hur gick det sen dåligt? För sen så lämnade han väl Mallorca
Plötsligt bara tröttnade han och sålde alltihop till en annan av Sven-Olof Sandbergs söner som drev den Baldacchini-kedjan i Sverige. Och sen flyttade han då först till Kanarieöarna, sen till Gambia, som han tröttnade på lika fort. Och sen fick han för sig att flytta till Italien, till Riva del Sole, som är en socialdemokratisk praktanläggning som fackföreningsrörelsen i Sverige satsade på. Och där alla husen jag har bott där hade olika namn på svenska rörelser och så. Och dit kom han...
Ett hette ABF och ett hette Fonus.
Ja, exakt. Så alltså.
Ja, ja.
Och där började spela några gånger. Och sen så skaffade han sig en lägenhet i en närliggande liten stad som heter Castiglione della Pescaia. Och där det är en sån här italiensk gamla stan från den tiden som reser sig som en topp upp så att de skulle kunna hälla ner bäck på fiender och sådär. Så där uppe skaffade han sig ett gammalt hus, alltså som var helt nedgånget. Och det skulle han inreda och göra något liknande som han hade haft på Mallorca, spela för svenska turister som bodde på det här Riva del Sole. Men han knappt med att köpa det där stället och börja planera och spela några gånger på krogen på det här fina stället Riva del Sole. Förrän han fick en hjärtattack, han hade dåligt hjärta och dog knall och fall. Dock lyckades ett svenskt tv-team med Peter Himmelstrand och han som producerade alla jävla melodifestivaler.
Ja, KG Gimtell.
Ja, KG Gimtell. Alltså KG Gimtell, Peter Himmelstrand och Mats Olsson, alltså dirigenten och arrangören. Mm. Mats Olsson, KG Gimtell och Peter Himmelstrand åkte ner och intervjuade honom inför, de skulle göra ett tv-program om Sylvain helt enkelt. Som skulle spela in senare. Nu ville de bara sondera terrängen och prata med honom. Så att KG Gimtell gjorde intervjuer med honom där han pratar. Och sen gjorde de, för sen skulle de återkomma då och interfoliera det med dåtidens svenska artister i början av 60-talet. Men de hann inte mer än landa i Stockholm för de fick se på rubrikerna Sylvain död då. Så det där blev aldrig någon film, men intervjun finns kvar. Och den har jag haft med i boken på olika håll. Han säger rätt mycket där faktiskt, i den. Så det var det sista han gjorde, kan man säga. 3 dagar före sin död.
Ja, de här 3 du nämner då. KG Gimtell, han var alltså producent på SVT. Och Mats Olsson var dirigent bland annat i Notknäckarna på 80-talet. Mm. Och Peter Himmelstrand, som det också finns ett snedtänkt om. Han var ju dels journalist, nyhetsjournalist på Expressen. Och dels en väldigt flitig schlager.
Oh, ja.
I synnerhet textförfattare, men också kompositör. Det börjar verka kärlek banne mig. Och det blir alltid värre framåt natten. Minst 2 vinnare har vi skrivit.
Det börjar verka kärlek. Långt från alla ljusen, alla skratter.
Nej, men så att det var väl rätt personer också.
Ja, det tror jag absolut.
Det var folk som förstod.
Så att Kintel klippte sen ihop det här med stillbilden han hade tagit av Sylvain och körde upp banden. Så det blev en film som kördes på tv.
Mm.
En del år sedan.
Och då gör han väl också sen en, vad ska vi kalla det, en sorts kavalkad där dåtidens unga schlagerstjärnor framför Sylvain-låten.
Ja.
En som heter Sten Nilsson som sjöng i Sten och Stanley. Ja. En som heter Björn Ulvaeus som sjöng i Hootie and the Singers. Och en som heter Agneta Fältskog och var en framgångsrik svensk toppstjärna.
Ja.
Och det var väl i samband med att det programmet gjordes som Björn och Agneta blev ihop.
Ja, det var det faktiskt.
Så att indirekt kan man ju säga att Sylvain också står bakom ABBA.
Ja. Ja, indirekt kan man absolut säga. Varför
inte? Om man tillåter sig att vara en smula associativ. Ja, men... Och det gör vi i den här podden.
Mm.
Han får lite grann en revival, som jag förstår det, i 60-talets slut.
Absolut. Och det är 60-talets början, för han dog 68.
Ja precis. Okej, okay, revival.
Och Mallorca var en comeback utan like faktiskt. För alla svenskar skulle ju åka dit och det var grisfest på fredagen, Sylvain på lördagen och hemresa på söndagen. Va? Och samma låta varenda kväll. Va? Och han satt och spelade piano. Han läste historier. Albert Engström-historier som berättade som om han själv hade varit med om det.
Ja, nej, men han verkar ha haft ett elastiskt förhållande till sanningen.
Oh ja. Det har jag ett citat från Karl Gerhard.
Mm-hmm.
Enligt Karl Gerhard så var hans psyke tänjbart som ett dragspel med återkommande och plumpa klamp i klaveret.
Ja, precis. Han verkar ha varit en besvärlig människa
också,
att ha att göra med. Ja.
Anders de Waal varför jag nu kom in på honom, gamla skådespelaren.
Ja, ja, den stora dramaten, aktören, ja, på säg 20-talet.
Jag gjorde ett faktiskt ett jävligt roligt radioprogram om Kalle Kink, en gång gamle teaterchefen, som berättade att Anders de Waal, om han var på en fest, blev inte han huvudperson under hela festen, så reste han sig och gick hem. Så det är lite finns det draget.
Ord som diva eller primadonna kommer lätt till en.
Ja, och sen att man blir väldigt bitter när man inte längre är primadonna. Det är många som blir bittra på, som han var också, det märks i breven också, när han inte blir mottagen som han tror av TV till exempel. De skulle göra ett program om honom. Då skulle han prova och säga, fan, räcker inte med att hålla på 50 år i den här branschen, tycker han. Och säger nej till dem helt enkelt. Att han vill inte vara med, va?
Han vill inte prova, han vill inte, nej, han vill göra inte audition.
Nej, just det.
Ja, men det är väl någon sorts yrkesmässig stolthet. Som
det kan man absolut säga.
Den kan jag väl ha viss respekt för. Men det verkar också vara en attityd som ibland gjorde att han satt i krokben för sig själv.
Men jag vet inte om han förlorade så mycket på det egentligen. Det finns inga riktiga exempel på det.
Ja, men för jag har förstått det som att hans ekonomi ändå utgjorde någon form av EKG, men så var det inte. Han stod stadigt pekuniärt.
Framför allt på senare år hade alla pengar på Mallorca. Han tjänade ju mörkt med pengar, alltså på att sitta och spela piano och leda allsången. Det han med pengarna hade han ju med. Sen sålde han ju det här stället Randa för 500 000 då, vilket var mycket pengar 1963 var det. 64. Så, och sen hade han stimersättningen hela tiden, va, som han intecknade. Och sen det var de här skulderna som Sven-Olof Sandberg skriver om, och som jag inte riktigt har begripit hur det gick till på SF. Att han sålde filmidéer. Han fick ut 50 000. Ja, för en idé. Jag kan inte
i princip för en synopsis då skriven på,
ja,
baksidan
av en meny. Ja, och de sålde det i sin tur till någon som skulle muta någon för att de skulle se till att det blev en film av det också. Va? Så han fick använda pengarna på det viset. Och det, att det skulle ha genererat sina skatteskulder. Det är bara det att det lilla jag tittade igenom på hans ekonomi på den tiden, så finns det ingenting som talar för att han hade dålig ekonomi. Alltså. Eller hade stora skulder. Eller skatteskulder. Faktiskt. Det gick att titta på något sätt. Sådär.
Ja, det här var ju intressant. För det här är ju, som tycker jag, är en faktor som brukar finnas med när myten Jules Sylvain berättas. Att han ständigt var jagad av, ja, framförallt då kanske av skattmasarna som tyckte att han skulle betala mer i skatt just.
Ja, jagad av dem var han väl. Och han hade framförallt många sina kompanjoner som tyckte som han var skyldig pengar till. För de här husbyggena, va? De här småhusen. Han säkert...
För om man liksom tillåter sig att utifrån de här detaljerna vi har fått om hans personlighet, så kanske han var en bra uppstartare men en något sämre förvaltare.
Ja, det kan man säga.
Och jag kan ju ingenting om ekonomi, men jag får för mig att det är de som är bra på att förvalta som har den stadiga inkomsten.
Ja.
Nej, ska vi titta lite grann också på, för nu har vi väl tecknat hans fascinerande, turbulenta och globetrottiga liv. Men om vi tittar på hans melodier, så, som han alltså, lejonparten av de Sylvain-melodier som blev klassiker, gör han väl på 20-30-talet?
Ja, kan man säga. Runt 1930-35, kan man säga. Allt, absolut, alltså.
Och det är ofta, vi nämnde Anna, du kan väl stanna, och det blev ju en hit, eller vad man sa vid tiden, en slagdänga.
Ja.
Och då gör man ju snabbt Inga, du kan väl ringa.
Ty om ditt nummer du vill mig ge, så får du hummer och fin supé, det är väl inte så tokigt, va? Min lilla söta Inga, visst får jag säkert ringa till dig imorgon kväll.
Och Edith...
Men det är han som...
Nej, det kanske inte är han, det kanske är andra som vill kapitalisera på Sylvains framgång. Johnny Bode
skrev ju någon av de där låtarna som låter precis så där, va?
Ja, det är ingen idé idag, Ida.
Ja, det är Sylvain.
Ja, det är ingen idé idag, Ida, att du går till försvar. Nej, det är ingen idé idag,
Ida, jag står laddad och klar.
Och som vi sa då, alltså de stora fönstren för melodier, det är ju dels då revyteaterna och sen är det filmerna. Alltså på 30-talet så innehåller ju filmer normalt ett x antal sångnummer. Så plötsligt så brister Tutta Rolf ut i sång.
Som sen blir grammofonskiva och spelas på radio. Och sen hade de ju kabaréorkestern, radioorkestern, som alltid spelade nya melodier alltså på något sätt. Och de här programmen som underhållningsprogrammen lanserade ju alltid melodier. Frukostklubben och...
Ja, precis. Men då är vi inne på 40-talet.
Ja, senare. Ja.
Alltså på 40-talet får ju Sveriges Radio, efter vad jag förstår, sin första underhållningsavdelning under Per Martin Hamberg.
Ja.
Förströelse tror jag att det kallas vid tiden.
Ja, tidigare hade man ju haft så här lite mer komiska radioteatrar, alltså sådana som Familjen Björk och sånt där, som skulle också ha roliga inslag. Och Sylvängs är också sådana här små radiooperetter, två hjärtan och ett halsband, och det fanns ju faktiskt sådana där. Och revyer fanns ju i radio också.
Ja, då har jag förstått ibland att revyteaterensemblen, efter att de har spelat kvällens föreställning, så ger de sig en taxi, återigen taxi, till Kungsgatan, där väl sändningarna gjordes vid tiden, och så spelar de upp godbitar ur revyn live.
Det har jag aldrig hört, jag har inte varit med på den tiden.
Nej, jag tror väldigt mycket, väldigt lite av det bandades, för det gick liksom rakt ut i etern.
Just det finns egentligen väldigt lite bandat av sånt man skulle vilja ha haft bandat. Väldigt lite faktiskt, märkligt nog.
Det var ingen där och då som kunde föreställa sig att om 100 år så kommer det väl sitta två gubbar och prata om det här.
Nej, men då ska man ha klart för sig att det skulle bandas på stålband. Det var en enorm apparat alltså, fram till åtminstone 1950 eller 55.
Nej, jag visste, det var en dyr och avancerad process, och dessutom så krävdes det utrymme för att spara allt som bandades. Så att det fanns väldigt mycket liksom, ekonomiska incitament till att så lite trots allt bandades.
Det var lite svårt att förstå nästan det där. Va?
Men han spelades alltså också i radio. Är det några av hans stora slager som vi inte har nämnt? Om jag har förstått saken rätt, hans allra första genombrottslåt, det är väl den här reklamlåten för Tuschens salt.
Just det. Det är den dagliga dosisen som gör det, ja.
Ja, precis. Ja.
Det är den dagliga dosisen som gör det, som sätter sprall på allt och på humöret. Den gör att jag blir 100 år med nya tänder, lockigt hår. Det är den dagliga...
Och det var ju när Kirre Lindholm som framförde den i en Svasse Bergqvist-revy. Och det var för att de skulle ha en låt, eller nej, jag vet inte hur detta gick till. Det var en ren reklamgrej. Mm. Kruschensaltet kom, och så, om det var Kruschenbolaget eller vilket bolag det var, så ville ha med det i en revy. Och då sa Svasse Bergqvist, ja, det vill jag ha, men jag måste ha en melodi bara. Han hade en text på den. Och då ringde han till Sylväng, och Sylväng fixade den där melodin.
På en timme.
Ungefär.
Ja, och sen kastade han sig i en taxi.
Ja, just det. Nej, men det var hans första faktiskt. Det var, han hade gjort en väldigt konstig melodi. En engelsk titel, Svensk melodi, Sylväng. Jag fattar inte att en melodi, att de har importerat en melodi som sen skrivs av Sylväng. Alltså det finns i noterna väldigt motstridiga uppgifter på några av de här låtarna.
Det låter... Just motstridigt.
Och Un Mirage var en väldigt tidig låt han skrev också, som är en av de här underhållningsmelodierna.
Men du sa inledningsvis att han som i princip skapa eller definierade den svenska schlagern så som den sen lät under 20, 30, 40-tal kan vi väl säga ungefär, va? Du pratar om svensk tvåtakt. Han plockar väl också upp från, jag tänker, liksom den centrala europeiska traditionen, alltså operettmusiken. Och så.
Väldigt mycket. Det var ju där han hade sin musikaliska grund egentligen. Och det var hans ideal. Men sen så skrev han ju två operetter. Först filmen Löjtnantshjärtan, alltså, med en lyckad operettfilm faktiskt. Och sen skrev han ju operan operetten Sorina.
Just
som
det.
Gick på Operan 1942 eller 1943. Och det gjorde han en viss succé med faktiskt. Sen så framfördes den också i Tyskland. Jag var faktiskt med en kollega, Marcus Boldeman från Dagens Nyheter. Vi började skriva den här boken tillsammans. Men vi åkte till Köln och hörde ett uppförande av Sorina faktiskt.
Jaha.
För 10 år sedan.
Så den var fortfarande levande?
Ja.
I Tyskland då?
Men Tyskland tyckte inte att det var så märkvärd. Han tyckte mest att det var skåpmat från gammal efterskörd. Va?
Ja, men det har jag nog också snappat upp någonstans att Sylväng kanske hade velat skriva mer operett. Men ja. Att det då kanske krävde en sorts tålamod som han inte besatt.
Det är riktigt. Alltså, operetten var en stora grejen för honom. Och liksom för alla såg operett. Oscarsteatern körde ju alltid operett. Vasateatern körde operett. Alla, 3-4 operettsällskap åkte runt i folkparkerna under 50 år. Och framträdde. Så alla människor hade ju sett en operett va, på den tiden. Och därför säger han alltid så här när han intervjuas och kommer hem till Sverige. Ja, jag har 3 nya operetter med mig som ska uppföras. Det första är i Stockholm, den andra i Köpenhamn, den tredje i Hamburg. Jämt dessa operetter. Det blev aldrig någonting va, överhuvudtaget. Men för en del Löjtnans hjärtan som ju är en filmoperett. Och Sorina som gick på Operan.
På Montparnasse, 8 trappor upp finns vårt paradis. Och vi blickar glada ut över Paris. Och hos oss är som vardagen inte fanns. Fjärran ljus, festligt glimma, det sjunger någonstans.
Nej men alltså om det finns någonting mer att säga om själva den genre han var verksam i, alltså vi använder ju hela tiden begreppet schlager då, liksom i tyska för någonting som slår. Och alltså då på 20-30-talet så det här var den typiska schlagern.
Absolut, man kan säga det fanns inte innan egentligen. Alltså ordet vet man ju precis när det skrev Myggan Eriksson om en gång.
Mm-hmm.
Det var en skådespelare och sångare i Wien som hette Girardi. Han framträdde på teater Ander Wien, och det var ett stycke på 1870-talet som hette Drei Paar Schuhe, 3 par skor. Och där fanns det en visa. Bei Tage bin ich hektisch, bei Nacht bin ich elektrisch. Alltså på dagen är jag hektisch, på natten är jag elektrisk.
Mm.
Han gjorde sån stormande succé när han sjöng den. Så han fick sjunga om den 10 gånger. Och då efter det så stapplade han ut i logen och sa Kinder, das hat geschlagen. Och det var ett ord som bara hade använts i torghandeln tidigare, va? Som någonting som slår ordentligt. Och då, eftersom han sa, det där ser enligt Myggan, va? Men Myggan har ofta rätt bra koll på sånt där. Då börjar man använda det ordet. Jag vill, har du någonting som kan slå nästa gång? Nästa, för alla teaterpjäser hade musik. Va? Så, och sen,
man vill ha ett slagnummer.
Ja. Slagnummer, ja.
Slagdänga.
Ja, men slagdänga förekommer faktiskt i gluntarna.
Alltså, ja. Uppsala
1840-talet.
Mm.
Första gången jag har hört det, eller jag har märkt det, att slagdängor sjunger han någonting där. Men sen etablerades inte ordet förrän då i början av 1900-talet. Va? Men jag kan säga att Sylväng är nog inkarnationen av svensk slag, den första svenska slagen. Och det var ju det här också med första titeln på den här boken, Slagerbögen i folkhemmet.
Ja, han var ju på något vis den första slagerbögen. Idag finns de i parti och minut, så att säga.
Men ja, de kallar sig slager fortfarande. Ja,
ja precis. Och det låter på ett annat sätt idag.
Det hette ju Slagerfestivalen bara för några år sedan.
Ja, precis. Jag tillhör de som fortfarande kallar det slager SM och respektive slager EM.
Ja, det sa man väl då? Till
och med. Ja, och sa man det innan så kan man säga det nu.
Ja.
Jag tänker inte gå runt och säga Mello som vore jag 12 år gammal. Vad ska vi spela avslutningsvis? Vilken är din favorit, Sylväng?
Jag har nog ingen egentligen favorit. Jag gillar de här liksom lågmälda, till exempel Girly. Och när en stjärna från himlen faller. De är fina där.
Görlig, om du våras blommor, färgerna med hjälp på min hade. Skulle anemonen, lik silvermånen, den blå violen och solen ge färg åt ditt porträtt.
När en stjärna från himlen faller kan man önska vad man vill.
Ove Sävenman, stort tack för att du tog dig tid.
Ja, tack.
Vet du vad du har tagit dig tid till?
Snedtänkt.
Det är bra. Du är informerad. Du håller dig ajour. Det uppskattas. Den klipps av Linus Kulin och den mixas av Ander Lundgren och i en podd som görs för Sveriges Radio. Vet du vad vi ska prata om i nästa vecka?
Nej, det är väldigt svårt att tänka ut.
Det är väldigt svårt att tänka ut.
Programutsändningen presenterades av
Kalle Lind, kulturarbetare.